Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd. Vi konstaterar att det är måndag morgon och då sitter vi här igen. Makoto med mig i studion, Frida från London. Välkomna hit ska ni vara.
Tack så mycket.
Vi konstaterade precis innan... Ja, varsågod. Ja. Vi konstaterade precis innan här att du har varit på fotboll i helgen, Frida. Jag hade fel vilka matcher det var. Jag vet inte hur jag lyckats röra ihop det så mycket som jag gjorde, men skitsamma. Du har varit ute och sett på fotboll och det ska vi få höra mer om. Du var dock inte på Old Trafford och det är där vi ska börja. Manchester United mot Tottenham. Två lag som försöker att hänga på Arsenal i jakten på den där fjärde platsen. Även om båda två känns rätt långt ifrån, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är mycket kvar att spela om och de har fortfarande häng. Men det känns som att vinnaren här är de som på riktigt kan utmana Arsenal, och det blev Manchester United efter hattrick av Cristiano Ronaldo som bar det här laget verkligen i den här matchen, för det var en stundtals inte supervälspelad match, men det är ett super hattrick av Cristiano Ronaldo.
Han gör ju mål på alla sätt som Cristiano Ronaldo oftast gör mål på. Ja. Alltså, till att börja med det där långskottet som är det vackraste. Det har man ju sett dem göra många gånger i Real Madrid-tröja och så vidare genom åren. Sen en liksom tap innan är på rätt plats vid rätt tillfälle i straffområdet. Och i slutändan en nick, för det gör han ju också väldigt mycket mål på. Så att det var ju verkligen, man såg Cristiano Ronaldos kvaliteter i det här hattricket.
59 hattrick dessutom, totalt nu i hans karriär. Bara... två för Manchester United dock. 44 i Real Madrid, 10 i Portugal och 3 i Juventus. Det är hyfsat facit ändå.
Ja, det får man säga. Han är väl nu den främste målskytten genom alla tider, är det inte så?
Jo, 806 eller 7 mål, vad blev det till slut?
Ja, något sånt. Jag tror han tog Pelés rekord då, va?
Men det var ju Romario satt ju på något rekord, men det är ju väldigt diffust huruvida vad som räknas i vilka matcher. Och det blir alltid svårt med det där. Vad är en tävlingsmatch? Vilka matcher räknas?
Ja, och det är samma sak med Pelé. Jag kommer ihåg när han gjorde sitt 1000:e mål. Men det var också för att de satte liksom ihop uppvisningsmatcher bara för att han skulle kunna göra liksom 3-4 mål i varje sån. För att han var... Ja, det blir liksom så här. Det är väldigt mycket hur man räknar. Men... i det som verkar vara det mest gängse sättet att räkna på, helt enkelt officiella tävlingsmatcher, så har Cristiano Ronaldo nu rekordet över flest gjorda mål genom alla tider. Det är mäktigt.
Ja, kan ändå förstå att Tottenham känner sig besvikna över att inte få med sig någon poäng i den här matchen. De brister ju defensivt.
Maguire gör ju allt för att inte Manchester United ska vinna den här matchen.
Ja, precis. Det är otroligt imponerande självmål på ett sätt. Ja. Att han lyckas få in den. Men Tottenham, visst, de brast lite i rent defensivt, och det var rätt många spelare ändå som kanske inte gjorde sin bästa match. Höjbjerg var ju en sån som stack ut faktiskt. Tycker att han förra säsongen var ju han nästan nära säsongens lag, medan han den här säsongen inte har varit lika framträdande. Men i den här matchen så gjorde han det bra. Men ja, de lyckas ändå inte få med sig de här tre poängen. Son var väl inte riktigt i slag, missade en del, halkade framförallt flera gånger, vilket var lite märkligt.
Ja, han hade fel skor på sig.
Ja, men tydligen. Sen tycker jag faktiskt, eller fortsätter att imponeras av Kulusevski, som ser så stark ut och smälter in så bra i den rollen han har där. Han fick väldigt mycket beröm också av de engelska tabloiderna efter matchen, och han lyftes fram som ett verkligt utropstecken. Men det fungerade ju inte riktigt lika bra här som mot Everton, får man säga. Bland annat där då för Matt Doherty, som ju gjorde en fantastisk insats mot Everton. Han kom inte lika mycket till sin rätt i den här matchen. Men ja, som sagt, det är ändå hårt att de tappar alla poäng här. Det är ju väldigt mycket Cristiano Ronaldo show. Även om jag ändå får lyfta fram Fred också, för jag vet att jag är ofta på honom och tycker att han inte håller, men i den här matchen stack även han ut.
Nej, men en stökig match på många sätt. Det var mycket som hände och
svårt att säga någonting ordentligt om det. Alltså svårt att ha en ordentlig analys. Men
det var liksom händelser mer än att det var något specifikt liksom system eller något spelövertag eller något lag som det var mer bara det hände saker liksom.
Men det är väl lite så också. Det talar ju också lite om Cristiano Ronaldos impact i United, att de bevisligen funkar sämre kollektivt, det tycker jag vi kan slå fast, det gör de med Cristiano Ronaldo på planen, men de har också en som kan avgöra matcher när de funkar sämre kollektivt, så de sitter i något konstigt moment 22 där.
Att det skulle man väl kunna hävda, att Juventus satt i samma faktiskt, de blev ju inte bättre av att han kom dit, även om han avgjorde matcher och var deras bästa spelare.
Det är väldigt svårt
att utveckla in, det är märkligt det där.
Det är väldigt svårt att analysera en sån spelare liksom, vad han gör för impact på att, ja, han kommer att avgöra matcher, men hade de behövt avgöras på det sättet om han var där? Intressant detalj tycker jag också i att Marcus Rashford kastas in i startelvan när, med tanke på vad Ralf Rangnick var ute och sa här i veckan, att ja, om han ville lämna så får han väl dra i sommar. Det är ju spännande då att han kastar in honom ändå här i startelvan, och han tog väl inte chansen direkt, kan man ju inte säga, men likväl var han ju där.
Nej, det har ju märkt att Ragnik har försökt att få igång honom, alltså ända sedan han kom dit egentligen. För att Rashford har oftast fått spela, även om man har tänkt att han kanske inte riktigt har förtjänat det. Nu tror jag att tiden börjar rinna ut lite för honom, eller att chanserna börjar rinna ut för honom, för att han ser inte alls ut som... Han ser inte alls ut som den spelaren som man trodde att han skulle bli för några år sedan. Det är inte så länge sedan. Det känns som att det här nedfallet har gått ganska snabbt. Men nej, han är inte alls i form just nu. Och då ska han ju såklart inte spela om det finns spelare på bänken, som Elanga, inte minst, som ju faktiskt oftast tar chansen när han kommer in.
Och tittar vi på tabellen då, så tar ju såklart Manchester United ett kliv mot den där fjärde platsen. Inte närmare, eftersom som Arsenal också vann sin match då, men ett kliv ifrån Tottenham. Och det är väl, med tanke på det här resultatet, kanske är Manchester United ändå som vi ska hålla fram som den främsta utmanaren till Arsenal om fjärde platsen.
Det är ju så svårt i och med tabellen, vi har varit inne på det många gånger, men det är så svårt i och med hur tabellen haltar, för om Tottenham vinner sina två hängmatcher, då är de förbi United. Arsenal har tre matcher till godo på United och en poäng till godo också. Så att jag håller ju med om att det känns som att Arsenal har ju glidit ifrån i den här jakten på, eller kampen om fjärde platsen, utan tvekan. Den ska man väl också ha i åtanke med Chelsea, om vad som händer där. Som sagt, det vet man ju inte vad det kan rendera i allt som pågår där just nu. Nej. Men om man bortser från det här faktumet och litar på att Chelsea kommer behålla alla sina poäng, vilket vi ändå får göra här i utgångsläget, ja, då blir det svårt för United att ta den där CL-platsen, det råder ju ingen tvekan om.
Vi ska utveckla det där lite grann om Chelsea om en stund, om ni undrar vad Makoto menar med det, men vi kommer dit. Du skulle säga något, Frida, förlåt.
Nej, jag var bara inne på detta att alltså, om Man United missar Champions League-plats, alltså vilket... Det är ju, alltså, säsongen är ju redan ett fiasko, men vilket fullskaligt fiasko det skulle vara ändå.
Så är det.
Men de har ju fortfarande chansen, så är det ju. Det kan man ju inte. De har ju en trupp som i alla fall borde vara med och utmana, även om det finns väldigt många lag där bak som ligger på ungefär samma poäng. West Ham får man väl inte... Man kan inte räkna bort dem ändå.
Vi kan inte helt räkna bort dem såklart. De är två poäng bakom Manchester United med lika många spelade matcher då. Men samtidigt så... Men det känns, Arsenal har 3 färre matcher spelade och ja, 2 hängmatcher då, för de skulle spela sin, de skulle spela mot Liverpool här på onsdag. Och jag vet inte, det känns som att det verkligen är i Arsenals händer det här. Det är mer deras fjärde plats att förlora än för någon annan att vinna i det här läget. Men lag ur form och lag i kris och fiaskosäsonger. Vi ska prata om Everton mot Wolverhampton på Goodison Park. Everton som nu ligger riktigt skrynkligt till faktiskt. De är fortfarande över strecket, men och har precis som då vi pratade om Arsenal och så vidare matcher till godo, men formen är ju urusel. Dessutom har man ett enormt svårt spelschema framöver. Man ska möta i stort sett hela toppen i den närmsta matchen här, och det finns inget självförtroende det här. Det finns en Frank Lampard som inte varit i den här situationen, som inte liksom har den rutinen och den erfarenheten som det här laget verkligen hade behövt just nu. Jag är genuint orolig för Everton, för jag vill inte se dem åka ur. Jag vill verkligen inte det. Det är ett lag som bara ska vara i Premier League, och jag vet inte. Jag tycker att jag får ångest av att titta på dem här.
De har inte gjort ett ligamål på över en månad.
Nej. Det går ju inte, alltså, och det märker man ju liksom. Richarlison får det där, den jättefina bollen ifrån, vad heter han, nyförvärvet, vänsterbacken där,
Mikolenko.
Ja, men jättefin boll, och han löper in, och det där läget i en normal Richarlison så är det ju mål där. Alltså precis den typen utav, men det blir liksom en liten touch för mycket, han kommer lite för nära, och det blir liksom ingenting av det till slut. Och det är så hela tiden för Everton just nu.
Ja, men i den här matchen så ligger de ju, deras expected goals ligger liksom på 0,35. Det är inte bra nog, det är inte bra nog på hemmaplan. Nej. Framförallt. Men det är mycket också som Lampard har ärvt i den här truppen, alltså många problem som han har ärvt såklart. Inte minst då alltså wingbacks-problemet eller ytterbacks-problemet. Att Mykolenko är inte lika bra som Lukatin. Så är det bara. No. Och Nathan Patterson som skulle komma in som någon sorts avtagare till Seamus Coleman är ju uppenbarligen inte redo, eller det är i alla fall vad Lampard sitter och säger varje gång, att han inte riktigt har det som krävs just nu. Han är ung och har framtiden för sig, men man skulle vilja ha någon spelare som hade kunnat gå in och ta över direkt. Och så blev de ju fullständigt förmjukade där mot Tottenham, och jag tror inte att det hjälper rent mentalt att man åker på en sån stor förlust. Så att det är mycket sånt som inte fungerar. Alltså ljuset i mörkret är ju Anthony Gordon just nu. Men i övrigt så det är inte så många. Jag tycker väl ändå att Andre Gray också gör lite vad han kan. Nu saknade de ju Dominic Calvert-Lewin i den här matchen, men han har ju inte heller kommit tillbaka till sin gamla form då som han hade innan skadan. Lampard fokuserade ju väldigt mycket på att försöka stärka upp centralt när han kom in med Van de Beek och Dele Alli, men Mertesven får inte riktigt hjälp av kanterna heller, och då blir det som att de inte skapar tillräckligt mycket framåt. Och mot Wolves är det ju så att de ställer sig lågt, och sen så får man försöka borra sig igenom det där försvaret, och det lyckades de inte med. Och ja, Connor Cody, alltså ja. När gjorde han senast 3 mål på en säsong?
Det har han ju, aldrig gjort tidigare.
Nej, det kan han absolut inte ha gjort. Nej. Jag blir lika chockad varje gång han får in ett mål, men det verkar ju som att det är så det är den här säsongen. Och ja, då räcker det för Wolves liksom att få in det målet, och sen är de nöjda, backar tillbaka och liksom väntar på att klockan ska, eller att tiden ska ticka ut. Så att nej, ingen bra stämning i Everton just nu, men det har ju faktiskt inte varit det på hela säsongen egentligen.
Men det är också så här, apropå att Cody lyckats göra mål, att det var ju fler fasta situationer i den här matchen som skulle kunna rendera till mål. Det var ju väldigt många situationer där det blir farligt för att Everton inte riktigt vet hur de ska försvara det. Det skulle kunna blivit fler. Och sen måste man ju, det är ju väldigt typiskt ett lag som har motgång att John Joe Kenny gör det han gör. Sitter på ett gult kort.
Han känner det ju direkt liksom, alltså det...
Gå inte in så där i en duell då. Gör det inte bara. Det slutar, det är ett såklart andra gult tycker jag. Det är tufft för dem just nu. Sen är ju fördelen att de har mycket till godo. De har det i egna händer på att om de får det att vända så kan de lyckas. Men med facit i hand också, jag vet vi var inne på när det hände med Men tajmingen på att kicka Benitez, såklart att Benitez behövde ryka för det funkar inte överhuvudtaget, men tajmingen på att låta honom styra ett helt januarifönster, värva in spelare som han vill ha, typ Patterson då, Mykolenko, spelare som han har scoutat ut, som han vill få in i sitt lag, som inte då Marcel Brands har varit inblandad i, för Marcel Brands har redan rykt. Och sen då ta in Lampard. Lampard får på något sätt lappa ihop det.
Och Lampard är fel rekrytering från början i min mening. Alltså det är inte rätt tränare att ta in i det läget. Man behöver en krisdoktor, inte liksom något liksom framtids...
Och då har de haft en rekryteringsprocess som påminner om när man ska anställa en vd på ett företag, när du har olika flera intervjusteg och du plockar ner antalet kandidater hit och dit. På ett sätt som man inte brukar se, kanske man gör bakom kulisserna i de flesta klubbar i många fall, men i det här läget när de satt i ett krisläge, sen när Lampard då plötsligt ändå får förtroendet och får jobbet, så är det bara Donny van de Beek och Dele Alli snabbt in för att göra någonting. Men det känns förhastat, det känns slafsigt, det känns oplanerat, och man lider med spelarna som kom in under Benitez till att börja med, man lider med en spelare som... Ja, de flesta är i den här truppen egentligen, för det här funkar ju inte, det är inte bra nog heller, så att är det oroväckande.
Mm. Och tittar man nu på spelschemat, hängmatcherna som Everton har då är ju lag, det är sådana viktiga matcher. Burnley borta, herregud. Watford borta, herregud. Man har dessutom då Leicester och Crystal Palace hemma, och det är fyra matcher man kan se Everton ta noll poäng i just nu.
Och dessutom så har Watford ett ganska tacksamt schema. Det är ju inte heller bra
för Everton. Nej, och dessutom då så har de det är de hängmatcherna som de har, som inte är satt något datum på än. Dessutom har de då Newcastle i fin form i nästa match, West Ham borta, Manchester United hemma, Liverpool borta, Chelsea hemma, Leicester borta, Brentford hemma och Arsenal borta. Det är tuffa matcher för Everton just nu i den formen. Alltså, skulle man här och nu sitta och rita upp det, så ser man ju inte att de tar speciellt många poäng till, och då ryker de. Det är det som känns... Trots att de har de här matcherna i hand, det är den här måste-matcherna mot Burnley och Watford som man har på bortaplan. Det måste bli 3 poäng i båda dem. Det är känslan som jag har för att det ska lösa sig där.
Lampard hade ett starkt citat på sin presskonferens där han sa att hängmatcher är bara bra om man vinner dem. Och det är ju sant.
Det ligger mycket i det.
Ja, herregud. Flest mål vinner och så vidare. Det är ångest. Jag känner av Evertons ångest. Jag tänkte också det på Connor Cody när han gjorde målet, att han verkligen tittade upp vart är Wolves-supporterna, så att han var noggrann med att inte springa fram till Everton-supportrar, alltså som liksom Liverpool born and bred liksom, och att han antagligen har fastrar och mostrar och så vidare som då är blå, att han förstår vad det betyder just nu. Men han vill ju samtidigt jubla liksom, såklart.
Det var ett jätte... mål, det gör han inte så ofta.
Nej, precis, så det var ett viktigt mål för Wolves också. Det är riktigt jobbigt, och det buropen haglar ju på Goodison Park även efter den här matchen.
Wolves tillbaka på vinnarspåret igen.
Det ska sägas,
de hänger ju också med där på något sätt. Nu tror jag ju inte att de är, jag tror inte de kommer ha någonting med Europaplatserna att göra i slutändan, men man kan ju inte... Ja.
Europaplatser, inte Champions League, inte Champions League-platser, men Europa League. Nej. Kan de definitivt
kan de ju. Tycker att de är lite för lite för inkonsekventa i sina prestationer.
Och lite trubbiga, om man ska vara riktigt ärlig. Det görs lite för lite mål. De är väldigt beroende av att det hålls tätt bakåt. För det blir inte så många mål.
Han har inte riktigt hittat formen, Orbán Jiménez där på topp den här säsongen, får man väl säga. Ja, Hwang I-chan har ju varit lyft sig, men det är ju inte riktigt den här supernotoriska målskytten. Sen, han hade ju en fin cykelspark, Jiménez, den får man ju säga, men rakt upp i...
Ja, det gick en meter över, men den var hård, var den. Det är bara 29 gjorda mål för Wolves den här säsongen, och med det är man ju sämre än liksom lag som Brentford och... Det är lika många mål som Watford har gjort som ligger på nedflyttningsplats.
Men de har också släppt in tredje minst i hela ligan.
Som sagt, men jag tror det är det som kommer göra att de det är det som ligger med fatet. De måste göra fler mål helt enkelt.
Det har spekulerats lite i att det här skyddet som Jiménez använder nu sedan hjärnskakningen där från några år sedan, att det ska hämma honom i hans spel. Vet inte hur mycket som ligger i det, men om man tänker på hur han var innan skadan och hur han är nu, så är han ju fortfarande bra, men han är inte på den extrema nivån som han var då. Så det kanske ligger någonting i det, vem vet.
Nej, det är klart att en så lång skada från varo påverkar, men det är också det där att rent mentalt, han var ju en väldigt, väldigt orädd och fysisk liksom power forward, och det är klart att
det är ju snarare det än skydd. Skyddet är säkert byggt för att optimalt kunna nicka på alla möjliga sätt, men det är nog
men det var väl just det, att det hämmar honom lite i just alltså nicksituationer, att han inte får liksom samma träff och sådär med skyddet, men som sagt, jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det.
Nej.
Ja, det känns som att det mer är det mentala, just att, som du var inne på, så att gå in i dueller, våga lägga den där extra lilla procenten, att det ligger där som man känner själv att absolut jag kan, men att det ligger någonting i bakhuvudet som säger att man drar tillbaka lite i de här.
Det är så alltså, små, det finns ju otroligt, det är så otroligt små, alltså små marginaler som skiljer en jättebra Premier League-spelare mot en bra Premier League-spelare. Det är väldigt, väldigt små detaljer. Och det är klart, det kan vara skyddet, och det kan vara mentalt, och det kan vara en kombination. Brighton, Frida, där var du i helgen.
Ja, det var jag.
Det är ju ett trevligt ställe att åka till.
Väldigt trevligt.
2-0 till Liverpool blev det. Mycket snack efter matchen om den här situationen mellan Sanchez och Diaz vid första målet. Jag förstår ju inte riktigt varför det inte blir rött kort.
Det är en close line med ben.
Ja, alltså så här, om bollen inte hade gått i mål utan hade bara nickat fram den till liksom ungefär sig själv, då är det ju solklart rött kort och straff.
Ja, det är ju där logiken inte riktigt går ihop. Alltså att han går ostraffad bara för att det blir mål. Jag förstår inte riktigt den punkten, och det tror jag inte så många andra heller gjorde. Men Sanchez måste i alla fall ha pustat ut av lättnad, även om det blir mål i den situationen. För att det hade ju satt Brighton i ett ännu mer prekärt läge, får man ju säga. Det är ganska också en konstig match. Jag tycker bara det var konstiga matcher den här helgen som är ganska... inte svåra att analysera, men det är nästan som att det blir lite för enkelt att analysera. Man förstår vad man menar. För att Graham Potter, han är ju som han är. Han är väldigt skicklig. Han vet precis hur han ska tweaka systemet när det inte går som det ska för Brighton, och särskilt under matchens gång. Och det fick han också väldigt mycket beröm av från Klopp. Men det blir på något sätt som att även om Brighton inleder väldigt starkt, alltså första kvarten är de ju bättre än Liverpool. Men sen kommer det här målet då, där Luis Diaz, när han flyter emellan så fint. Det är väl Matip, va, som slår bollen framåt.
Poängmaskinen Matip.
Ja, precis. Och inte minst Luis Diaz, poängmaskinen också. Han, herregud, vilket avtryck han har gjort på så oerhört kort tid. Det är ju otroligt imponerande. Men det målet gör ju också på något sätt att luften går ur Brighton på ett sätt som man inte är riktigt van vid ändå. Visst, det är Liverpool på andra sidan. Det är ett av världens bästa lag just nu, men jag tycker ändå lite grann att de tappar initiativet där, och sen så har de det jobbigt. Och sen så efter paus så blir det bättre, för då har Adam Lallana kommit in istället för Alzate. Mm. Man märker att han bidrar på ett helt annat sätt än vad Alzate gör i den positionen. Men så behöver han linka av efter inte ens 10 minuter, så som han ju ofta gör tyvärr, Lallana. Det finns ingen spelare som gör mig så deprimerad som han. Och det är ju för att man skulle ju så gärna vilja att han kunde spela mer än vad han gör. Men skadeproblemen hopar sig för honom fortfarande. Och sen blir det lite grann som att men så kommer den där Hansen på Bissouma, och så får Salah göra sitt mål, och då blir det ju tufft, och Brighton fortsätter ju missa sina chanser. Trossard har ju en jättebra möjlighet där precis efter paus där han ska göra det bättre. Men jag tror ändå någonstans att även om det alltid blir väldigt mycket fokus på Brightons offensiv, det här med att de slarvar väldigt mycket och de kanske inte har den här notoriska målskytten, så går inte att komma ifrån ändå att försvaret ändå har försvagats väldigt mycket sedan Dan Burn lämnade. Nu var ju Webster skadad till den här matchen, Och ja, men då blir det Louis Dunk och Feldman i mittlåset. Och Feldman är ju inte, det är inte hans, det är inte den, hans vanliga position. Och det, det märks ganska tydligt. Jag tror inte att det där Luis Diaz målet, det finns i alla fall en ganska stor chans att det inte hade uppstått om Burn hade varit kvar, för då hade han ju spelat där i mittlåset istället. Så att släppa honom, även om det var logiskt att han kanske ville lämna då eftersom att han ville återvända hem, så tror jag det var ett väldigt, väldigt stort misstag från Brightons sida att göra det mitt under säsong sådär. Ja, fem raka förluster. Jag tycker inte att det är, visst det är femte raka förlusten, men jag tycker inte att Brighton befinner sig på en dålig plats. Det finns fortfarande tillräckligt mycket ljusglimtar i deras spel och sättet de tar sig an matcher på för att tro att ja, men de kommer inte ha någonting med någon bottenstrid att göra, bara de liksom kommer tillbaka på det här vinnarspåret, bara de får den där segern igen. Men Liverpool, de behövde inte göra så mycket egentligen, de behövde bara spela lite grann på halvfart och så vann de den här matchen. Så att, ja, konstig match på det sättet.
Mohamed Salah som har inte sett riktigt ut som sig själv senaste tiden. Det är väl mycket som talar för att han är ganska trött. Han har spelat fruktansvärt mycket fotboll och har ett helt afrikanskt mästerskap.
Det gör han ju alltid.
Ja, det gör han ju alltså, alltid. Men,
han gör ju fortfarande massa mål och fortfarande fruktansvärt bra. Så jag vet inte om det är någon så här orosmoment. Om han är säkert sliten. Det är sjukt om han inte är det så mycket som han spelar. Ja,
men Luis Diaz överglänste ju honom i den här matchen.
Absolut. Ja, men det som jag tycker man ser med Salah just nu är att han just de här en mot en situationerna där han liksom alltid sätter skräck och de alltid måste dubbla upp mot honom, där är han inte riktigt lika vass. Han har inte riktigt det där rycket just nu. Och den där explosiviteten i tekniken. Sen så skapar han ju ändå målchanser och så vidare genom sin fina teknik och sin vassa vänsterfot liksom. Men här har han ju, han får ju ett superläge när han spelar in och bollen går liksom en meter utanför. Det är ett sånt läge där han de senaste åren bara, den har bara suttit stolpe in typ. En grov miss och ja, men flera sådana tillfällen, och han har ju också känt att det har gått lite troll i grejerna, och det märktes ju på också att han slår straffen mitt i målet. Det är ju en spelare ur form som slår straffen mitt i målet.
Du ser det på det sättet?
Ja, absolut. En Salah i form, han lägger ju den bollen inte stolpen. Det har han ju alltid gjort.
Ja,
men nu går han på kraft, för han litar inte riktigt på sin vänsterfot, så då går han på kraft och hoppas att den går in.
Det är ändå ett bold statement att säga att är det tecken att lägga en straff mitt i målet.
Hård straff mitt i målet, det är en spelare utan självförtroende.
Men det är ju ingen bra timing på hela det här, allt snack kring kommer att lämna eller inte.
Exakt.
Och det här med att hans rådgivare då, vad heter han, Rami Abbasissa, att han twittrade, men han håller ju också på och provocerar lite grann. Han twittrade väl under ett Jürgen Klopp-klipp där Klopp satt och sa att klubben har gjort vad de har kunnat, eller att de gör vad de kan för att få Salah att stanna, och så svarar han då rådgivaren med en massa såna här skrattgråtande emojis eller vad det nu var. Alltså det är de flesta agenter som jobbar med Liverpool eller mot Liverpool och Liverpool-spelare, de håller ju oftast en ganska låg profil, och han gör ju det definitivt inte. Och jag vet inte om det är så bra för Salahs del att han håller på så där, för att det är ju uppenbarligen så att Salah vill ha mer betalt än vad Liverpool vill betala, för att det kommer rucka på hela deras struktur heter det.
Ja. Nej men det är ju så här, Liverpool har en modell som de jobbar ut efter, och det är den modellen, skulle jag vilja hävda, det är den absolut största styrkan som Liverpool har. Det är det som har gjort att de har tagit sig från där de var till där de är. Och Jürgen Klopp kan man absolut, ja, men han kanske är den absolut viktigaste värvningen, men modellen är där uppe bland de absolut viktigaste detaljerna i det Liverpool är, viktigare än vad Salah är, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag vill absolut inte att Salah ska lämna, men det här laget står inte och faller med honom. Det står däremot och faller med den här modellen och med den här strukturen, därför att
för du minns vad som värvades innan modellen.
Ja, men precis. Så jag minns också tider då det liksom fungerade på andra sätt, jag vet inte. Jag vill givetvis att Mohamed Salah stannar, han är ju helt fantastisk, men är det så att de inte kommer överens och han spelar ut sitt kontrakt, det är ju då nästa säsong, alltså hans kontrakt går ut 2023. Då är han 31 och han har spelat 5 år för Liverpool. Ja, men då kanske det är dags att förnya det där laget,
tror,
och föryngra
det
där laget.
Kanske det blir lite sillipodden varning, men jag tror inte de cashar in i sommar om de vet att de inte kommer att förlänga med honom.
Det är jag inte säker på.
Ja, för de har ju Mané också liksom, som är en sån spelare som man kan sälja vidare. Men jag tror väl framförallt att Liverpool sitter i en ganska bra position just nu i och med att Luis Diaz gör sån succé. För att det innebär att det är ändå inte sån enorm fara på taket om Salah skulle bestämma sig för att inte förlänga kontraktet. Å andra sidan så, han är ju så hemmastad i Cheshire. Var ska han ta vägen? Ja, men om vi leker med tanken då att Kylian Mbappé kommer gå till Real Madrid, ja, men då finns det väl inte plats för honom där. Okej, vad ska han gå till PSG då? Är det ett lika attraktivt val som att bli kvar i Liverpool och vara den här liksom enorma stjärnan som han är? Jag är inte så säker på det, så att jag tror att han kommer bli kvar i slutändan och att det här bara är ett spel för gallerierna
det jag tror är att Mohamed Salah verkligen vill vara kvar. Jag tror han trivs jättebra. Han har ju uttryckligen sagt att han vill spela resten av sin karriär i Liverpool och så vidare. Jag tror att det här är hans agent som håller på och vill pressa upp lönen så mycket som det bara går.
Det enda jag ser, alltså om Salah skulle lämna, då är det ju till ett lag som inte har en modell och struktur. Det är bara en sån klubb som skulle gå in i det här läget och köpa en sån spelare. Om vi pratar nu till sommaren. Och på tal om det så är det ju spanska uppgifter om att Barcelona ändå tittar på honom.
men
han har ju drömt om att spela i Spanien. Det har han ju sagt öppet, att han drömmer om att spela för Real Madrid och Barcelona någon gång.
Vad får de alla pengar ifrån?
Ja, det, utan att gå in på den detaljen eller liksom fundera över det för mycket, så bara slänger jag ut det, att det känns inte helt osannolikt att det skulle finnas ett intresse som de inte får råla.
Nej, absolut, men det är liksom, jag tror hellre Liverpool sitter kvar med honom och spelar av hans kontrakt under nästa säsong än accepterar.
Ja, och då är det perfekt för Barcelona att ta honom gratis efter det.
Ja. Och det skulle jag ju kunna, det skulle jag kunna se. Men då är han 31.
Ja, det verkar inte hindra dem.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi ska ta oss till Stamford Bridge där vi var inne på det. Det är oklart mycket runt Chelsea just nu. De lyckades efter mycket om och men få till en 1-0-seger mot Newcastle. Jag tror att de hade sitt första skott på mål efter typ 76 minuter eller någonting. Chelsea.
Det var det nicken där från Havertz som var första avslutet?
Jag tror det var första avslutet på mål. Sen är, alltså målet är ju fantastiskt. Alltså kontrollen med vänsterfoten från Havertz är ju helt sagolik. Men...
Ja, det blev väl lite kontroversiellt i vissa ögon i och med att Havertz slår ju Dan Burn i den situationen, och det var ju vad han gjorde i första halvlek också, eller när han armbågade Burn. Det var ju vissa som ansåg att det skulle ha varit utvisning, och då hade det ju blivit en helt annan match. Det var ju svårt att förneka att han träffade ju väldigt illa med armbågen, det var ju svårt att förneka, men jag tror att i och med att Havertz inte ser Burn, så är det väl det som förmildrar omständigheterna någonstans, vilket gör att han inte blir utvisad. Men ja, det var ju en kontroversiell situation i alla fall.
Det fanns också en straffsituation i den här matchen som många ville ha det till, en straff för Newcastle. Så är det.
vad tycker du?
Jag tycker också själv? Jag tycker också att det ska vara straff där. Jag begriper inte riktigt. Det är ju tröjdragning och allt möjligt, men
alltså jag tycker det är oerhört klumpigt av Chalobah, och jag hade nog inte protesterat sådär enormt mycket om Murphy hade fått med sig straffen. Men jag tycker också att Murphy spelar över lite för mycket.
Det där är ju så svårt att bedöma, tycker jag också. Jag håller helt med. Att, det, ja, vad ska man gå på? Problemet blir ju liksom i lägen att det vi oftast har sett spelare inte få med sig saker de borde få med sig när de väljer att försöka stå upp. Och det är därför folk spelar över i sådana situationer, för att uppmärksamma domaren. Men det blir ju också då att ja, du spelar över, då kanske det inte ska vara straff. Så att det är också en väldigt svår ekvation att göra. Jag tar med mig från den här matchen, det är ju som sagt det som du var inne på, Syk Havertz. Alltså, det ser så enkelt ut när han bara tar emot den där bollen och lägger in den. Men det är så otroligt svårt och skickligt att göra det. Och det man kan säga är att när man har väldigt mycket frågetecken kring Romelu Lukakus status, han vill bryta kontrakt och dra till Inter nu också. Timo Werner statusen, han kom in, och offensiva värvningarna i övrigt, Mason Mounts form också. Kai Havertz har ju börjat blomma på allvar nu. Och man märker ju varför de betalar de pengarna de gjorde för honom, om man hade tvivel då.
Så får man väl säga någonting om själva kontexten kring den här matchen också. Mm. För att just att det är Chelsea som ställs mot Newcastle med två ägare då som är hett omdebatterade och kontroversiella, om man säger så. Och det blir ju lite skenhället också, kan jag tycka, i det här att det blir så stora rubriker kring det här mötet just nu på grund av den här tajmingen, trots att det här inte är någonting nytt. Alltså, vi har ju vetat om vem som har styrt Chelsea de senaste 20 åren. Vi vet om vem det är som styr Newcastle, men så helt plötsligt så ska alla rubriker handla om det här och det ska lyftas fram. Jag tycker bara att det blir skenhället. Det är också skenhället att, 81 personer avrättades i helgen på grund av kriget i Jemen. Och det är inte så många som har varit sådär speciellt berörda av det. Alltså förhoppningsvis i och med den ryska invasionen av Ukraina nu, så kanske det väcks någonting inom Premier League, och det verkar det ju redan ha gjort i det här att man kan inte tillåta vilka ägare som helst i Premier League. Mm. Det är så dags att komma på det nu. Mm. Men någonstans så hoppas jag ändå att det här är på något sätt en ny, ja, men att vi går in i en ny epok nu för fotbollen. Där man kanske tänker på sånt betydligt mer än vad man gjorde tidigare.
Och med det sagt, liksom inte, ja, men jag har sett den här kritiken mot ägare från olika länder. Ja, men amerikanska ägare, vad gör USA för något? Ja, men det är liksom ganska stor skillnad när du har en ägare som är Mohammed bin Salman. Alltså, som är själva prinsen i Saudiarabien, ja, alltså som är makten. Eller Roman Abramovich, som ju enligt de här sanktionerna, han har en enorm politisk makt i Ryssland, som är en av nyckelspelarna i det som händer.
Det finns ju fortfarande tvivelaktigheter kring, alltså säkerligen de flesta ägare, om man liksom gräver lite i garderoberna, men samtidigt så, alltså här handlar det ju om mänskliga rättigheter först och främst, alltså folk dör lite där får man ju, det är ju lite det för mig i alla fall som gör att man måste ta det på allvar. Sen med verkligen det sagt, så kan jag ändå förstå att Chelsea-supportrar känner sig attackerade i det här fallet. Alltså jag kan ha sympati med det, för att jag tycker någonstans att Roman Abramovich ska absolut straffas. Någonstans så önskar man ju att Premier League hade kunnat straffas också för att de släppte in honom från första början, trots att de uppenbarligen visste hans anknytning till Putin, även om det var en helt annan tid, ska ju sägas. Alltså Putin är ju någon som har ju utvecklat sitt monster allt eftersom. Det var väl inte alla som såg det från första början att han skulle vara så här extrem. Han har ju väldigt nära kontakter med väst och sådär. Med den här, på något sätt, de här maktgalna maktgalna symptomen syntes ju inte förrän efter ett tag. Men å andra sidan så, det här är en fotbollsklubb som har levt och verkat i så oerhört många år innan Abramovich klev in, och man vill väl inte att den ska gå omkull. Nej. Helt och hållet. På så vis kan jag tycka att brittiska regeringen måste liksom sätta sig ner nu och försöka reda ut det här så snabbt som möjligt, så att de inte går omkull innan säsongen, som det ju viskas om att de kommer att göra.
Det är ju en fotbollsklubb som berör så extremt många människor, som har sån otroligt stor effekt på så otroligt många människor, så att de måste göra någonting. Det kan inte bara vara Alltså det är inte
det är fint att Tuchel har erbjudit sig att köra minibussen till Frankrike om de skulle ha råd med flyg nu i veckan.
Ja.
Men nej, och jag pratar liksom inte om själva, egentligen pratar inte jag om spelarna, jag pratar inte om Tuchel, utan jag tänker mer på alla de som jobbar i och kring Chelsea, alla supportrar som går på matcherna. Det är de jag tycker att man ska sätta i första rum nu. Därav att man måste se till att lösa det här så snabbt som möjligt. Oavsett om det är Nick Candy eller vem det nu är som kommer komma in. Så ja, men liksom gör inte saken värre ändå för Chelsea Football Club, för att det kommer inte påverka Abramovich och det kommer inte påverka kriget i stort. Eller Putin framförallt.
Den stora frågan här är det som anledningen till varför det måste lösas här och nu är att de har då rätt att använda sitt eget kapital, alltså pengar som klubben själva har på banken, men de har inte rätt som det är just nu att tjäna några pengar till det kapitalet. De kan inte lägga till pengar på den högen, utan de har dem som de hade när tillgångarna frystes. Vi vet inte exakt hur mycket pengar det är, men jag menar, Chelsea har en lönebudget som antagligen ligger någonstans i nivå med beroende på hur mycket eget kapital man har då. Men det kanske är så att man har en eller två löneutbetalningar, alltså en eller två månaders löneutbetalningar på det här kontot, och där ska också då alla bortamatcher och allting runt liksom klubbet och A-truppen, och det här gäller ju såklart inte bara A-truppen, det här gäller ju akademin och damtruppen och så vidare också. Även att den stora utgiftsposten är ju A-lags herrspelarnas löner såklart, som är ofantligt höga. Och det som kan bli risken, och det som vi inte hoppas på, och det som du var inne på, är att om det är så att de pengarna tar slut före det är en lösning och de inte kan lösa sina utbetalningar, då kan det bli så att de drabbas av poängavdrag likt Derby gjorde när de inte kunde betala sina eller helt enkelt inte kunde lösa sina utbetalningar. Och det är väl den, sen tror inte jag att det kommer hända, för jag tror att de kommer lösa det. De kommer försätta klubben i administration. Jag tror inte att supporterna kommer om man säger, straffas mycket mer än att det är några matcher här där det bara kommer vara säsongskortsinnehavare som är på. Men säg att det är 3, 4, 5 matcher som egentligen kommer påverkas, så tror jag ungefär det är så mycket supporterna kommer märka det. I övrigt så kommer någon köpa klubben eller ta över klubben. Sen vad som händer med spelarna, med truppen, med ekonomin och så efter det får vi ju se. Det kan ju säkert få stora konsekvenser. Det är inte alls säkert, eller det finns väl inget som tyder på att det kommer in en ägare som kommer skyffla in lika mycket pengar som Roman Abramovich. Vi ska komma ihåg att även under de här säsongerna vi har varit inne på att ja, men man är netto plus minus noll och så vidare, att man är självgående, så har Abramovich fortsatt trycka in ganska mycket pengar i den här klubben.
Blir kanske Mike Ashley som kommer in. De sjunger det också, Newcastles
borta sektion.
Mike Ashley, he's coming for you.
Det är också rolig ramsa.
Ja, det är en rolig ramsa, men det är också så här, om ni är kaxiga nu då, mera saudiska ägare, ni kanske ska ligga lite lågt.
Chelsea supportarna svarade ju Boris Johnson is coming for you, vilket jag absolut inte tror är sant.
Nej, det tror inte jag heller.
Han har så goda relationer till Saudiarabien.
Men det är ett roligt svar.
Det är ju det som är så tragiskt, som du var inne på Frida också, det är det som är så fruktansvärt tragiskt, att uppenbarligen så gör folk, politiker och så vidare skillnad på liv och liv, de gör skillnad på krig och krig.
Och det här är ju så nära oss på något sätt, och återigen det där att då värderar man saker annorlunda.
Det lärde vi oss i nyhetsvärdering också, närhet är en del av det som man i journalistutbildningen, samtidigt likväl en tragiskt att det ändå värderas på olika vis.
Mm. Men man hoppas ju att det blir en förändring i stort. Det är ju verkligen det man sitter och hoppas.
Ja, så är det ju. Vi kan väl då ta West Ham Aston Villa med tanke på, det var ju för mig hela helgens finaste bilder.
Man kunde inte hålla tårarna tillbaka.
Nej, det gick inte. Alltså Jarmolenkos mål och firandet, och han bara liksom bryter ihop. Och det är klart, när det blir det där känslopåslaget så går det inte att hålla tillbaka. Så det syntes vad det betydde för alla lagkamrater och men det var ju verkligen helgens grej.
Ja, han har inte gjort mål på 2 år. Det var senast en Ukraina gjorde mål i Premier League överhuvudtaget. Så att tajmingen på det här var ju... det var ju sagolikt egentligen att han får komma in och sen så får göra det öppningsmålet, och att West Ham då dessutom vinner matchen. Det var fint också att alla supportrar, eller alla åskådare ska sägas, på London Stadium klappade ju åt att han, att just han fick göra mål, så att det blev ju väldigt speciellt. Annars ännu en sån där match den här helgen som, ja, men avgörs på segment av briljans snarare än att någon utklassades, i det här fallet då Aston Villa. Det går så många exempel på den här helgen. En väldigt fysisk match, men ja, de kom av sig lite där, Aston Villa, på deras segerspår. Det var väl egentligen framförallt för att West Ham såg till att hålla koll på Coutinho, något som inte de tidigare lagen har gjort. Declan Rice var ju ständigt på honom, så det var väl en stor bidragande faktor till att Villa inte kunde göra så mycket här.
Nej, det har ju blivit så. Alltså, Coutinhos intåg i Aston Villa har ju verkligen varit lyckosamt, och det är ju han som är väldigt mycket av Aston Villas offensiv för tillfället. Lite det som, inte på samma sätt som Jack Grealish var förra säsongen, men lite motsvarande då, att de har en spelare med en kvalitet som de andra helt enkelt kan feed off. Alltså han, Coutinhos bollkontroll, hans blick, hans tillslag, allt det där är ju på en nivå som är väldigt, väldigt hög. Och nu har jag varit fantastiskt bra i vissa matcher där för Aston Villa. Och, då har ju...
Men punktmarkera honom så är det inte så mycket att
nej, exakt. Och det där vet vi ju att West Ham har. De är ju väldigt, väldigt bra på att stänga ner kreativa, duktiga spelare. De har gjort det två gånger skulle jag vilja hävda mot Liverpool den här säsongen, där man har, och till och med utan Declan Rice nu senast, och med Declan Rice på planen i den matchen, kanske det slutresultatet hade sett annorlunda ut. Det är ju någonting som de är väldigt bra på, och nu tappen som David Moyes har gjort under 20 år i Premier League, där det var något som Everton också var väldigt bra på en gång i tiden när de var lite bättre än vad de är just nu under David Moyes.
Vi kan ju säga så här att de, som vi sa om United tidigare, att de har en fiaskosäsong, och oavsett om de missar CL så är det ett megafiasko. I Westerns fall är det faktiskt en succésäsong oavsett, men om de skulle ta en Europaplats, ja, då är det ju ett supersuccé. Mm. Att de gör det 2 år i rad med den truppen, och vad det Moyes har gjort där, det är bara att lyfta på hatten.
Arsenal, vi har pratat om det ett tag nu, att de har den där fjärde platsen i sin hand. De ska bara försöka hålla i den nu säsongen ut. 2-0 mot Leicester. Det fortsätter se pikt ut för Artetas mannar. Men Leicester måste någon gång sluta släppa in mål på hörna.
Alltså det är så elakt av Arsenal att börja göra hörnvarianter då. Alltså att vi utnyttjar det till matchen.
Men alltså att Thomas Partey, som inte är en notorisk målskytt på det sättet, får bara liksom kliva upp där helt ostört och skarva in den. Det står liksom spelare 2 meter ifrån honom mot varje håll. Jag vet inte vad de håller på med.
Alla trodde ju där att de ska slå en kort där. När Ödegård står där, han springer direkt, och då tänker man, nu måste vi vara reda på det. Och sen kommer istället hörnan från Martinelli. Det är ju en otroligt utarbetad variant. Och sen då Partey.
Påminner ju väldigt mycket om matchen på King Power Stadium, där Arsenal ju också tog ledningen på en hörna efter att Gabriel nickade in. Det var lite samma känsla där, att det är ganska att Arsenal har förbättrat sig så oerhört mycket på fasta situationer den här säsongen, medan Leicester då har även tagit kliv bakåt. 14 insläppta, det är lite för många får man säga, för ett lag att släppa in.
Ja, verkligen. Och även om Leicester skapade en del i den här matchen, Ramsdale fick ju göra ett par svettiga räddningar. Inte minst då på en...
Harvey Barnes.
Ja, precis. Det var den nicken som var riktigt fin. Så att, jag vet inte. Leicester känns som
Brendan,
att de...
När man ser att Brendan Rodgers säger wow. och det var lite, återigen för att dra paralleller till mötet på King Power Stadium, så var lite den reaktionen han hade också när James Madisons frispark nästan gick i mål med Ramsdale. Han gjorde den här jätteräddningen då. Det var inte förvånande att Rodgers hyllade Ramsdale på presskonferensen efteråt och sa att han är Englands bästa målvakt just nu, för att han har upplevt honom på så oerhört nära håll, får man säga.
Vad säger vi om straff?
Jag tycker
också det. Jag förstår inte riktigt varför det blev en sån grej. Det var väl det där med att de tyckte de skulle slås om för att Saka var inne, men då är ju också Schmeichel var ju redan långt ut ur sitt eget mål i den situationen.
Ja, exakt.
Så att jag förstår inte riktigt.
Jag tror det mer handlade om att han tar en liten, inte paus, men han bromsar in. Alltså, man får ju inte stanna, men tittar man på reprisen så stannar den inte. Han bara bromsar in, men han fortsätter ju framåt hela vägen. Så att jag tycker att Lacazettes straff var helt korrekt, och Schmeichel var nog mest sur att han blev fintad utav honom. Så tycker jag vi ska nämna också Saka, eller Bukayo som Ljungberg säger konstant. Markerar lite där i sin kommentering att det här är en kille han känner.
Det var jag som upptäckte honom, ja, tänker, vilket är sant. Ja, det var ju så. Plockades upp av Ljungberg.
Yep. Väldigt, väldigt bra. Han är ju otrolig form just nu, Saka. Det är en fin spelare.
Men inte bara han. Alltså, jag tycker att det är så många i Arsenal som man kan liksom peka ut som är i sitt livsform nästan. Thomas Partey har inte varit så här bra i Arsenal sedan han kom. Främst i det här att han börjar leverera. Att han levererar vecka på vecka nu. Och precis som jag tror att jag har varit inne på detta i tidigare avsnitt, så tycker jag ju att, eller jag tror att han är nyckeln till att det ser så bra ut för Arsenal just nu. För att dels så ger det Ødegaard betydligt mer frihet, och det ger även Xhaka en betydligt behagligare position. Så på något sätt så jag tror att Partey's hand, att han är så formstark, det lyfter båda de spelarna, som i sin tur lyfter alla spelarna runt omkring också. Och Saka är ju, han är ju enastående, men Ødegaard är ju typ ligans bästa bollplank också i det här att han, det känns som att de gör det hela tiden, liksom man passar honom och så kommer bollen tillbaka åt något annat håll, något oväntat håll, eller så får man tillbaka den igen och han hittar in med de här fina insticken. Och sen så har man ju Martinelli som inte skiner på något sätt i den här matchen, men han tar ändå rätt löpningar hela tiden, även om han ibland övertänker vissa situationer för mycket, men det är ju också för att han är ung. Och samma då i försvaret här, där Ben White, han gör ju en helt enastående brytning vid något tillfälle där under första halvlek. Tycker bara att det som hela Arsenal har verkligen kommit samman, och då Ramsdale som gör de här jätteräddningarna, det är verkligen ett välfungerande lag, ett välfungerande kollektiv just nu. Och man har ju suttit och väntat på att det ska hända. Tänk att de låg nästan i botten där inledningsvis på säsongen efter alla de raka förlusterna. Och sen så nu är de med där uppe och har med ju pole position till att ta den där Champions League-platsen. Så att det har verkligen varit en lång och krokig väg. Men det är ändå fint att se att långsiktigt tänk betalar av sig, som det har gjort för Arsenal i det här fallet. Det här att de inte har lyssnat på kritikerna och alla de som tyckte att man skulle sparka Mikel Arteta för typ ett år sedan. Att man ändå har hållit fast vid att han är rätt man att leda den här klubben.
Trust the process.
Ja, men precis. Och det har ju visat sig att han är det.
Ligans bästa bollplank, är otroligt bra talande, vad heter det, beskrivning av Ødegaard, måste jag säga. Alltså.
Ja, jag är rätt nöjd med den. Jag satt och fnulade på den igår när jag skrev. Det är precis vad han är. Det är som en magnet. Alltså bollen liksom kommer till honom och sen så skickar han vidare. Och så kommer, de är så synkade i allt de gör just nu, Arsenal-spelarna. Men jag ser väldigt mycket fram emot mötet mot Liverpool, för att där blir det verkliga testet. Alltså hur mycket har de utvecklats sen senast de två lagen möttes? Det blir oerhört intressant att se.
Ja, det blir också en spännande mittfältskamp. Vi såg ju jag tänkte på det i helgen att Thiago inte spelade från start, fast han är frisk. Han kommer definitivt spela från start. Där har du kanske ligans två bästa bollplank mot varandra i Thiago mot Ødegaard. Det är ju två spelare som kan hantera bollen och
vi vill ändå
fördela den.
Sticka in Bernardo Silva där också.
Ja, Bernardo Silva är ganska bra. Det finns ett par i Chelsea också som är ganska bra.
Jag konstaterar redan nu, tycker att han var jättebra mot Crystal Palace i den stabila 2-0-segern. Om ni lyssnar på det här på tisdagen.
Exakt. Ja, men det är väl känslan man har. Vi måste säga något om Watford då, som tar 3 poäng och har lite fart. Roy Hodgson-effekten. De har ju...
Cucho-effekten.
Ja, alltså Cucho Hernandez, han har alltså tillhört Watford sedan 2017. 13. Alltså i 5 år. Det var hans 14:e match det här.
På tal om roliga läktarsånger så sjöng ju Watford-fansen här How bad must you be? We are winning away. Man bara, ja, det är lite så va. Southampton som liksom helt har kommit av sig på något sätt. Men så här gör ju de. Det vet jag, var därför vi inte svävar iväg heller ju när de börjar vinna.
Jag svävar iväg, det var därför du inte svävade iväg.
Ja, okej. Okay, ja.
jag svävar alltid iväg. Jag
vet att Southampton har det här i sig. Att sen helt plötsligt så åker de på en rad förluster här. Jag fattar inte vad de håller på med under första halvleken här. Menar, Salisu gör ju bort första målet. Och det var flera sådana tillfällen där de bara står och tittar och missar markering. Och så får Watford den här 2-0-ledningen då. Ja, men då blir det ju väldigt tufft att ta igen det där, även om Elyounoussi får in reduceringen. Så att jag tycker väl lite grann att Southampton får skylla sig själv. Men Watford fyller ju på väldigt bra med spelare framåt också. Och nu har de ju ändå en liten chans. Alltså man kan ju inte räkna bort dem helt, även om det känns som att man sitter och säger detta varje vecka och sen så nästkommande vecka har de förlorat stort och så är de återigen tillbaka där att de ligger liksom sten sist eller i alla fall är bland bottenlagen. Men ja, det hänger väl lite på vad Burnley gör här kommande veckor och Everton givetvis. Men ja, chansen har de.
Ja, Leeds som är den sista matchen vi har kvar att nämna då.
Vilken
tog 3 poäng mot Norwich och alla tar ju 3 poäng mot Norwich så att vi ska inte dra för stora växlar av det, men det var underhållande.
Ja, de behövde ju detta så oerhört mycket. Jag är lite avundsjuk på Olof Lund som var på plats.
Men vilken dramatisk avslutning det blev på matchen. Sånt sätt är ju liksom stämningen. Det var fantastiskt. Ja. Det var en fin bild på Olof med någon namnlös tröjlös medelåldersman.
Namnlös tröjlös medelåldersman.
Ja, precis som det ska vara på Ellen Road. Det var ju verkligen elektrisk stämning och det kändes inte ens när Norwich gör det här kvitteringsmålet som kommer ju på tilläggstid får man inte få glömma. Alltså där trodde väl de flesta att här tappar vi ytterligare 2 poäng och det hade väl känts som en förlust. Men inte ens då så känns det som att där är ändå någon sorts tro från Leeds-supporterna som liksom bär laget framåt de här sista minuterna och att då Joe Gelhardt får komma in och göra det här målet då, Rafinha med ett väldigt fint förarbete. Och så inte minst Melier också som har varit väldigt hårt kritiserad får man säga under säsongen och har ju stått för en del blunders. Han räddar den här sista, är det Pukki som är på det sista försöket när Melier räddar precis. Med pannan. Alltså helt otroligt. Vilken avslutning det blev. Jag vet inte om det var Radiasani eller Orta som började gråta efter slutsignal. Alltså man märkte att det här var så oerhört viktigt för Leeds att få det här med sig, inte minst då mentalt, så att man liksom kan ha någonting att fortsätta jobba på. Det var ju en horribel förlust där mot Aston Villa, så att Jesse Marsh, han behövde detta.
Ja, men de ligger i den här matchen, de har ju det 1-0-målet, det ser jättefint ut för Rodrigo första anblick, sen ser man att det är en styrning. Blev inte lika förvånad över där att han slog till, men sen också straffsituationen när jag vet inte riktigt vad Dejling gör när han går in i den tacklingen, har ju ändå var marginalerna med sig där i och med att då Norwich-spelaren stampar på honom snarare, men satsningen i sig är ju helt otajmad, där ska han ju tacka högre makter. Men sen att det kommer ett 1-1 mål på det sättet, det gör man tänker nej, ska de tappa poäng igen? Och sen då Rafinha visar sin klass, för det är ju ett helt makalöst förarbete till Gellarts mål. Alltså.
Sen gör ju Bamford skillnad här också. Är ju tillbaka. Han är ju lite ringrostig, såg man ju. Missar ju något läge där man tänker att hade han varit lite mer formstark så hade han nog satt det. Men han är ju så nyttig i sättet han länkar upp och löpningarna han tar. Leeds har ju verkligen saknat det, så att han gör ju väldigt stor skillnad. Och Jesse Marsh, han börjar ändå få lite fler engelsmän på sin sida nu. Det har ju varit lite jobbigt för dem den här senaste veckan i att på något konstigt vis varje gång han nämns, om det så är på radio eller i tidning eller tv, så inleder de alltid med att säga amerikanen Jesse Marsh. Som att markera att han är amerikan. Och jag har till och med hört American citizen.
American
Marsh.
Citizen.
Men som att de verkligen så här,
ja, men det är ju något som
skilja på vi och dem. Och hittills så kan jag ändå, jag kan tycka att Marsh verkar vara en väldigt trevlig kille och en väldigt bra person. Men är det någon, och han har ju inte sagt ja, men är det någonting jag irriterar mig lite på så är det kanske att han säger uniform istället för kit. Mm. Det är ju fel.
Det är
men
fel. Det
så länge fel. Han håller sig till fotboll och inte soccer så tror jag ändå att jag kan ha överseende med hans språk än så länge.
Han kallar inte jersey istället.
Nej, det är också dödsstraff på det, höll jag på att säga. Inte riktigt, men ja... Det är ju, de föredrar ju när man använder brittiskt eller engelskt språk. Yes. Ja.
Vi ska försöka slänga in ett par frågor här också. Marcus Westermar skriver: Ben White till landslaget, borde vara dags nu. Och det kan man väl verkligen tycka. Alltså det är,
ja, men han ligger nog på... Mm-hmm. Han var ju ändå i tankegångarna redan när han var i Brighton och var ju rätt så nära att komma med i EM, tror jag, eller inte så nära väl han, ja, man förstod väl att han var en av reserverna.
Var inte han i första bruttogänget?
Han var i bruttotruppen, det var han. Och han har ju vuxit och dessutom så finns det några framför som har till exempel lagkapten. Ja, det är väl inte landslaget i och för sig. Maguire. Men han, det måste vara dags för andra. Den formen han har nu.
Har dock svårt att se att Maguire ska vara helt petad ur den landslagstruppen. Nej, han kommer att göra i landslaget.
Han får göra en dålig landskamp först ju.
Det är det som är...
Ja, alltså vi tänker tillbaka till EM förra sommaren, så var han ju extremt bra. Då när han var ju skadad de första matcherna där, men när han väl spelade sen så var han ju hur bra som helst. Så att då blir det svårt också för Gary Southgate att basera någonting på det. Men,
om ni tar ut en backlinje till åt Southgate här och nu.
4 eller 3?
Ja, han spelar ju trebackslinje.
Inte alltid. Han skiftar ju beroende på motstånd.
Lite grann.
Men du vill ha en trebacks med mittbackar då, antar jag.
Trebacks med mittbackar.
Ja, det är nästan lättare med fyrbacks på ett sätt.
Ja, men okej, ta fyrbacks då. Jag tänkte vi skulle undvika högerbacks
diskussionen.
Då hade jag ju kört på alltså Alexander Arnold högerback.
Ja.
Definitivt.
Ja.
Före Reece James.
Men han är ju skadad.
Ja, du räknar så, ja. Okej.
Okay. Och Trippier är också skadad. Så. Nej, det kanske ändå... Okej, vi tar ändå trebackslinjen.
Ja, du vill ha in Kyle Walker där också.
Ja, men
det är det jag tänkte med.
Jag måste få in Kyle Walker. För men då blir det väl Kyle Walker då. Och så får vi ha Trent Alexander-Arnold som wingback istället. Mm. Och... ja, men sen tror jag väl ändå han går på Harry Maguire. Varför skulle han peta honom egentligen? Alltså han kommer ju, Sophie kommer ju peta Maguire när han gör en usel landskamp. Mm. Men just
det
nu tror jag
väl ändå...
Det är ju bara en tidsfråga. Det är ju en annan spelare i landslaget. Så enkelt är det.
Det är inte en annan spelare. Alltså han, vet du fan. Alltså det är så, men det är också så här... Så dålig
lite
som har varit den här
med
situationen. Ja, lite annorlunda med en trebackslinje. Men så kassan har varit den här säsongen. Jag har svårt att se någon rycka upp sig nämnvärt. Men jag vill nog fan ha in Ben White där. Alltså. Jag kan öppna för Dan Byrne också.
Jag satt och tänkte på Dan Byrne ett tag. Men,
jag kan absolut se Ben White som en tredje mittback. Jag tror att Maguire blir kvar. Men jag kan absolut se att White, som ju är van vid att spela i en trebackslinje från tiden i Brighton.
Just det.
Jag kan absolut säga att han får komma in där också. Det är ganska många ändå som man sitter och är ganska spänd på den här landslagstruppen. Mm. För det finns ändå ett gäng som har gjort det väldigt bra. Tänk på Max Kilman också i Wolves. Nej, det är ju en sån som möjligtvis kan... Cody brukar ju vara med.
Cody tänkte jag på också. Ja. Är ju...
Tyrone Mings har ju varit där och vänt ett par vänder. Jag tycker kanske inte han har sin bästa säsong bakom sig heller.
Men varit bra i landslaget också, tycker jag. Alltså över lag. Men
han gjorde det helt okej där. Han spelade en träningsmatch innan EM och var rätt hyfsad. då.
John Stones är väl speltidsfråga där också lite, att han, vilken form och status han har.
Han ligger väl bra till också.
Det gör han oavsett.
Southgate ändrar ju inte sådär jättemycket. Det, den som har försvunnit från tidigare trupper, det är ju Joe Gomez, som ju knappt har spelat någonting sen skadan, så att han
Han är ju fjärde. Och sen det här bråket med Raheem Sterling var det.
Ja, bråket.
Han rev andra i ansiktet.
Ja, de rök ihop. Men han skadades ju på landslagssamling, så att kan ju tycka att Joe Gomez inte behöver åka på fler landslagssamlingar om det ska vara på det viset. De rök ihop där på landslagssamlingen. Sen så bråkar de ju också när Liverpool och City möttes bara någon månad efter det också.
De
verkar inte gilla varandra i alla fall.
Ja, men om det är någonting med Southgate så är det ju att alltså på de offensiva positionerna, där kan han ju ändå gå på form. Alltså han är ju inte lika konservativ som Jan Andersson är. Alltså som kanske oftare tar ut spelare baserat på vad de gjorde för 5 år sedan än vad de har gjort den här säsongen. Men Southgate, nu ryktas det ju att han kommer välja bort Marcus Rashford. Och det känns ju,
det känns ju givet
rimligt med tanke på hans säsong har varit. Smith Rowe är väl en sån som antagligen ligger bra till nu också till
verkligen
att komma med,
så verkligen.
Ja, vi får väl se.
Ja, nu får vi då säga ja eller nej. Petrus skriver, sett i spelschema, kommer Everton klara att hålla sig kvar? Makoto, ja eller nej?
Ja.
Frida?
Jag tror också de klarar sig, ja.
Ja, jag hoppas. Fan, jag tror att...
Det är absolut...
Nej, jag tror också de klarar sig.
Det är det värsta, absolut värsta betyget när Patrik Syk sitter här och hoppas att Everton ska vinna.
Det
säger allt om det säsongen.
Ja, det är ju fruktansvärt. Det var allt vi hade att bjuda på den här måndagen. Sillypodden dyker upp i veckan igen. Vi har mer att prata om. Dessutom, vi kommer väl prata ytterligare lite grann om Salas kontrakt där. Det som sägs, det håller ju på. Och det kommer ju rykten hela tiden.
Det är ju mycket nu. Det har hänt mycket i veckan. Naturligtvis när jag har varit borta och bevakat skidor i helgen och kopplat bort det på så vis. Så vi får försöka rädda upp den där Silly-bloggen här under veckan också.
Så vet vi att Disco kommer in med en trave nya sillyrykten till
Allsvenskan. Precis, att Sundsvall vill välva Ronaldo. Det kan ni läsa om på sajten. Ja, det har Disco avslöjat här.
Kittlar ju lite. Hörde ni, det var allt vi hann. Tusen tack för att ni var här. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.